Idag så ska vi ta oss an ett, tror jag, ett okänt begrepp för några av oss i alla fall. Hur många har hört talas om den apofatiska teologin? Nej, jag tänkte väl det. Men det ska vi ta oss an idag. Ett enklare ord för apofatisk teologi, det är negativ teologi. Och då känner alla, men det kan ju inte vara så roligt med negativ teologi. Men det är inte så dumt ibland med lite negativ teologi. Den apofatiska och den negativa teologin är ett spår inom teologin som vilar på tanken att Gud alltid är större. Och då tänker man så här att våra ord, alltså våra mänskliga ord, vårt språk och vår tankeförmåga, vi kan aldrig liksom fånga in Gud i det. Alltså till exempel om vi säger så att Gud är god. När vi säger så kan man säga att vi begränsar Gud, därför att vår erfarenhet och vår kunskap av vår godhet är, den överträffas av Guds godhet. Alltså Guds godhet är större än när vi säger att Gud är god. För Gud är större. Eller om vi säger Gud är rättvis. Då innebär det att din och min definition av rättvisa, den liksom räcker inte till för att beskriva Guds rättvisa. Så fort vi säger någonting positivt om Gud, så kan man säga att vi också begränsar Gud genom att vi har ett språk som är begränsat. Vi har en erfarenhet och någon sorts förnuft som är begränsat. Därför att Gud är större. Och därför så har man ibland sagt att ja, men kanske att den apofatiska teologin, den negativa teologin, kan hjälpa oss att ännu mer förstå vem Gud är, hur han är och så vidare. Och hur säger man då att Gud är god på ett apofatiskt sätt? Då säger man så här: Gud är inte ond. Då har man sagt någonting om Gud, fast inte på ett positivt sätt utan på ett negativt sätt. Man har sagt vad han inte är. Eller Gud är inte orättvis. Och då öppnar man upp genom att säga så att perspektiven blir kanske lite större. Så tänker man inom den apofatiska teologin. Att beskrivningen av Gud blir lite större, blir lite öppnare. Och det här är ett spännande sätt att tänka, tänker jag, kring teologi och Gud. Och idag så har vi läst och hört orden som du fick som minnesvers i söndagsskolan. Ord som, har man varit med i kyrkan länge så har man nog hört de orden, man känner igen dem. Och det är de här orden som är när Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. Och i de här orden, innan vi liksom ger oss in på själva vägen, sanningen och livet, så får vi först konstatera att så fort Jesus säger jag är någonting, så signalerar han någonting väldigt tydligt för den som kunde sin bibel, den som var jude och den som kunde sin historia. Och vad är det Jesus signalerar när han säger att han är någonting? Därför att det säger han på flera ställen i Johannes evangeliet. Är det någon som vet vad han säger mer? Han säger: jag är vägen, sanningen och livet. Är det något mer? Han säger: jag är livets bröd. Jag är världens ljus. Jag är grinden till fåren. Jag är den gode heden. Jag är uppståndelsen och livet. Jag är den sanna vinstocken. Och inte så förvånande så är det just 7 sådana här uttalanden som Jesus gör i Johannes evangeliet. Han älskar symbolik. Och så låter han Jesus 7 gånger säga jag är. Och vad är det då som är så spännande och intressant med att han säger jag är alla dessa saker? Jo, det ligger i de här 2 orden som börjar då. Jag är. Och för en jude som kunde sin historia så var det en tydlig signal om att Jesus sa inte bara vad han var, utan han talade också om sin identitet. Därför att jag är hittar vi i Gamla testamentet, va? Och vad hittar vi jag är i Gamla testamentet? Vi hittar det när Mose möter Gud och han sänds tillbaka till Egypten för att befria folket. Och så ställer ju Mose frågan: men om nu folket frågar, vem är det som har sänt mig? Vem ska jag säga har sänt mig? Och så säger han: vad är ditt namn, Gud? Och då svarar ju Gud med de här orden: mitt namn är, jag är. Och det är det som Jesus tar tag i, och det är det han signalerar när han säger jag är alla dessa saker. Och när han gör det så gör han ett anspråk. Han säger att jag är inte bara en lärare, jag är inte bara en mirakelman. Jag är Gud, säger han underförstått för den som förstod det här. Och det här är bra att ha med sig in i den här texten, tänker jag. Det är liksom grunden till att han kan peka på sig själv och säga att jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Just för att jag är faktiskt Gud som har kommit till er. Men om man nu tänker då att Jesus skulle använda sig av den apofatiska teologin. Det kommer nog att det var nu, va? Negativ teologi. Hur skulle han då uttrycka jag är vägen, sanningen och livet? Och jag tror han skulle kunna säga så här. Och det här är ju mina spekulationer. Men han skulle kunna säga så här. Jag är inte diket. Jag är inte åsikten och jag är inte självförverkligandet. Och det är ett sätt att komma åt vad han menar när han säger jag är vägen, sanningen och livet. Och om man tänker på det första då, det här med diket. För visst är det så att det är inte bara prästen till att kråka som har lätt att hamna i diket. Utan det här är någonting vi ser i våra egna liv. Och det är någonting vi ser i den tid och det samhälle vi lever i. Alltså jag tänker att motsatsen till vägen, det är diket. Och vad är det då som lockar i diket? Varför har vi så lätt att hamna i diket? Ja, men det är mycket enklare på något sätt att vara i diket. För i diket så behöver man inte vara balanserad. Utan den kan man bara köra liksom på ett spår. Och så kör man på det. Och där kan man liksom fullt ut ägna sig åt att kriga mot dem som befinner sig i det andra diket. Därför att de har fel. Och jag har ju rätt. Skyttegravskrig var ju något som man förknippar första världskriget med, va? Men det är någonting som pågår, tycker jag, i vårt samhälle idag. Den här polariseringen. Att jag är det här diket och jag har rätt. Och de andra befinner sig i det andra diket och de har fel. Så liksom krigar man. Så antingen är man för eller så är man emot. Och att försöka förstå det andra gänget som befinner sig i det andra diket. Det är ganska ointressant, för de har ju fel. Möjligtvis kan man ägna sig åt att försöka övertyga de andra att komma över till det andra diket. Det tycker jag att man kan se idag tendenser på i vårt samhälle. Antingen är man för eller så är man emot. Men Jesus sa ju jag är vägen. Och då tänker jag, då kanske Jesus menade att den som är hans lärjunge inte främst befinner sig i opposition till någonting, utan är för någonting. Att vara Jesu lärjunge är att vara för Guds rike och inte att vara emot en massa saker. Att kännetecknet för en kristen i första hand är att vara för och inte emot. Jag är vägen, sa Jesus. Kanske var det Jesus menade. Och om vi då fortsätter att syna det här påståendet om att jag är vägen, sanningen och livet. Vad är då motsatsen till sanning? Ja, då väljer jag att säga, jag är inte åsikten. Det är någonting som vi lever med och bombarderas med hela tiden. Alla dessa åsikter. Som utger sig för att vara sanningen och vara sant. Alltså motsatsen till sanningen borde ju vara lugn. Men jag tänker att så enkelt är det inte riktigt idag. Men det vore ju enklare om det var så. För visst var det enklare förr, tänker jag ibland. Alltså tillvaron var tydligare, det var lättare att navigera sig genom livet. Det var liksom enklare att se vad som var sant och falskt, rätt och fel. Det var lättare att komma åt det. Och det var framförallt definitivt lättare att vara pastor. Därför att pastorn var en auktoritet. Prästen var en auktoritet. Det prästen sa från predikstolen, det var det som gällde. Det var ju det som var sant. Och så behövde jag inte själv fundera så mycket över det. Prästen hade ju läst Bibeln. Han kunde tolka Bibeln. Och då blev ju det som han sa sant. Då fick jag sanningen. Det finns ingen anledning att liksom ifrågasätta. Hur gör man idag när man vill komma åt sanningen? Man googlar, Eller hur? Jag vill veta liksom hur det ligger till i den här frågan. Vad gör jag? Ja, men jag googlar. Och så börjar jag googla och så försöker jag leta efter sanningen. Och så upptäcker jag, ja, där på nätet är det ju väldigt svårt att komma åt sanningen. Jag blir väldigt förvirrad. Därför att jag möter ju en uppsjö av åsikter i den ena eller andra frågan som jag söker sanningen i. Och alla dessa gör ju anspråk på att förmedla sanningen. Och så sitter jag där vid min dator eller vid min skärm och funderar, vad är sant? Och då måste vi ju, har vi ju lärt oss, vi börjar lära oss att då är det viktigt att ställa vissa frågor för att kunna navigera på nätet. Navigera kring sanning. Och det är ju första är att fråga, vem är det som säger det här? Vem är avsändaren? Det kallas källkritik. Svår övning för oss idag. Det är snårigt att hålla på med källkritik på nätet idag. Den andra frågan man får ställa sig, varför sägs det här? Vad är liksom den bakomliggande anledningen till att just den här personen eller den här organisationen säger detta? Finns det några bakomliggande skäl? Och den tredje frågan i det samhälle vi lever som är ett kapitalistiskt samhälle, det är, vem tjänar på att detta sägs? Finns det andra drivkrafter till att detta sägs? Och det här måste vi ha med oss när vi söker sanningen på nätet. När Jesus säger att han är sanningen så vidgar ju han begreppet sanning. För han säger inte att det eller det är sant. Utan han säger jag är sanningen. Han säger att en person är sanningen. Inte en utsaga, inte en åsikt. Utan en person är sanningen. Han är sanningen. Och för att kunna navigera mellan sanning och lögn som vi behöver göra i våra liv och i de liven som vi lever. Så behöver vi enligt Jesus inte första hand kanske rätt information. Utan rätt relation. Det är ju det han säger när han säger att jag är sanningen. Alltså att ha en relation till honom, det är liksom utgångspunkten för att kunna på något sätt tillgodogöra sig sanningen i våra liv och liksom navigera i våra liv. Så när Jesus säger jag är sanningen så är det en inbjudan till en relation som inte i första hand vill liksom informera oss om vad som är sant och falskt. Rätt och fel och så vidare. Alltså tron på Jesus är ju inte att köpa ett färdigt åsiktspaket om vad som är sant och falskt. Utan att få leva sitt liv i gemenskap med honom. Det är ju det Jesus säger när han säger att jag är sanningen. Och då kommer vi i relation. Då kommer vi i kontakt. Då får vi leva våra liv tillsammans med den som känner till och är sanningen. Känner till all sanning om mig och mitt liv. Och som känner till all sanning om hela tillvaron. Och som i sin hand håller alla dessa motsägelser som vi lever i och med. Allt det ryms i honom. Och om vi då har vår utgångspunkt i att leva våra liv i relation med honom, han som är sanningen. Så är det liksom den bästa utgångspunkten för att kunna navigera i de liv som vi lever. För där får jag dras in i relation där jag får vara helt sann både inför mig själv och inför någon annan. Att det är den sanningen som på något sätt utgör grunden för den relationen. Att jag får överlåta mig till den som håller alla motsägelser i sin hand. Att jag på något sätt får börja där i den relationen. Att det är i den sanningen om honom som vi blir verkligt fria. För Jesus säger så mycket om sanningen i Johannes evangeliet. Och bland annat säger han vad då? Sanningen ska göra er fria. Och då är det kanske inte främst att jag kommer på och har rätt om vad som är sant och inte sant. Utan om att jag får leva i relation till honom som är sanningen. Så sanningen är någonting vi ska ha en relation med. Och inte en åsikt som vi för fram. Det är på något sätt det Jesus försöker förmedla tror jag. När han säger jag är sanningen. Och det betyder ju inte att vi ska liksom släppa sökandet efter sanning, vad som är rätt och fel och sant och falskt. Men vi behöver vara ödmjuka i det sökandet och vi behöver ha en utgångspunkt av att om jag lever mitt liv i relation med han som är sanningen och han vill hjälpa mig att navigera mellan sant och falskt och rätt och fel i det här livet. Och vad skulle då Jesus ha sagt om livet på ett apofatiskt sätt, på ett negativt sätt? Jag är livet, säger han. Och då borde han ju säga, jag är inte döden. Men jag tror att för att nyansera lite grann så skulle man också kunna säga, och det blir ju min egen tolkning, jag är inte självförverkligandet. Och varför väljer jag att säga att motsatsen till livet är självförverkligandet? Ja, jag tänker på orden i Lukas kapitel 9. Där Jesus beskriver, vad är livet? Hur får man tag på livet? Hur lever man livet? Och då säger han så här, och han sa till alla, om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv? Det här hjälper oss att förstå vad Jesus menar med livet och hur man får tag på livet. Och du och jag, vi lever i ett samhälle som inte bara är fullt av massa åsikter och sanningar. Vi lever också i ett samhälle som hyllar en ohelig treenighet som är jag, mig och mitt. Jag, mig och mitt. Det är liksom centralt i vårt samhälle. Att hävda sina rättigheter, att lyckas ekonomiskt och socialt, det är starka drivkrafter. Och det är liksom de målen som ställs upp, att det är viktigt. Och livet med stort L i vårt samhälle, det är ju ett liv som till stora delar handlar om oberoende och frihet. Att det är jag som ska bestämma, det är ingen annan som ska bestämma över mig. Men vi hör ju att det livet som målas upp för oss som det verkliga livet, det går ju på tvärs med det livet som Jesus målar upp i Lukas evangeliet. Alltså de här löftena som hela tiden läggs upp som morötter för oss om att satsa på någonting nyare, någonting bättre, någonting större. Alla de morötterna, det är inte de morötterna Jesus lägger ut. Utan det är ju tvärtom. Det handlar om att mista sitt liv. Att leva ett annat sorts liv. Det Jesus säger, det är att det livet som jag väljer att kalla då självförverkligandet. Att det är ett liv till slut som leder till förlust, säger Jesus. Om du försöker vinna ditt eget liv, ja, då kommer det leda till en förlust. Men om du ger ditt liv till Gud, ja, då kommer du vinna ditt liv. Så när Jesus säger jag är livet, så tror jag det handlar om att leva det liv som Jesus på något sätt beskriver där. Om att mista det, om att ge det till någon annan. Att avstå det här oberoendet, att avstå friheten och ge Gud inflytande i våra liv. Så när Jesus säger att han är livet, så inbjuder han oss till efterföljelse av honom. Och ett liv som går i motsatt riktning mot det liv som erbjuds oss i samhället idag. Ett liv som vi borde lockas till och, tror jag, hetsas till. Och här behöver vi, tror jag, hjälpa varandra och fundera över vilket liv lever jag? Vad är det som driver mig? Vad är det för mål jag har med mitt liv? Och så vidare. Och det här livet som han inbjuder till, det är ett liv som levs tillsammans med honom. Han som gav oss livet, han som har skapat livet. Där riktningen inte är jag, mig och mitt, utan du, dig och ditt. För det var ju den bönen som Jesus lärde sina lärjungar att be, eller hur? Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Att det är bönen som på något sätt är grundbönen i mitt liv. Ett liv där Guds intressen i den här världen mer och mer blir mina intressen i den här världen. Där hans längtan och mål också blir min längtan och mitt mål. Där vi som gemenskap får fundera, vad är Guds längtan och mål för den här världen? Och hur lever vi det livet? När Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet, så tittar vi ju på, också kan man också titta på orden i sitt sammanhang. Varför säger han så? Vi rycker ju ofta ut det blir en minnesvers som är en fantastisk minnesvers. Men varför säger han så? Jag är vägen, sanningen och livet. Läser vi texten en gång till så märker vi att det är ju svaret på en fråga. Han har fått en fråga innan och så svarar han med att jag är vägen, sanningen och livet. Jesus har sagt till lärjungarna att jag ska gå bort, men senare kommer jag att komma tillbaka och ni kommer att vara tillsammans med mig igen. Och målet för Jesus, som Jesus ger för sina lärjungar, och det är att de ska få vara tillsammans igen. Han säger, för att ni ska vara det jag är. Det är det han säger. Och så frågar ju Thomas, och han hänger inte riktigt med. Vi vet inte vart du går. Hur ska vi känna till vägen? Hur ska vi kunna komma dit där du är? För det är målet som du liksom målar upp. Och dit vi vill vara tillsammans med dig. Hur ser den vägen ut? Och då svarar ju Jesus, jag är vägen, sanningen och livet. Och det är som att Jesus säger, som att på ert livs GPS så ska ni knappa in mig. Ni ska vara där jag är. Gemenskapen med mig, det är liksom platsen, det är liksom målet som ni ska knappa in på GPSen. Sätt in det som er slutdestination. Då har ni goda förutsättningar på att, för att hamna rätt. Med honom som slutmål så kan våra vägar se lite olika ut. Livet och tillvaron är ju allt för komplex och fantastiskt för att kunna beskrivas eller paketeras liksom i ett paket. Så här ser det livet ut. Förra söndag så pratade vi om att alla är lika och alla är unika. Alltså våra vägar, våra livsvägar ser ju olika ut. Och om man har ställt in sin GPS på ett slutmål, har du tänkt på det? Om man har en GPS i bilen, så brukar ju först GPSen ge några förslag på rutter, eller hur? Du kan ta den här vägen och så kan du ta den här vägen. Den här är lite långsammare. Den här är den närmaste vägen och så vidare. Och så tror jag det är när vi ställer in vår GPS på Jesus. Så våra vägar ser ju inte exakt likadana ut. Men det som är spännande om man har satt in sitt slutmål då på sin GPS, och att man viker av från den vägen som GPSen ger. Det första den brukar göra då, vad säger den då? Gör en U-sväng. Och den börjar tjata om detta. Gör en U-sväng. Och så kan ju Jesus säga ibland, tänker jag. Gör en U-sväng, alltså omvänd dig. Men ibland, när man fortsätter att köra på den här vägen, vad händer med GPSen då? Den räknar om rutten, va? Till slut ger den sig. Och så räknar den om rutten och så ger den mig en ny väg. Och så tänker jag att Gud nog ibland gör med våra liv. Alltså vi kanske har tänkt en väg. Livet tar olika vägar, saker och ting händer. Och så tänker man, nu går jag åt fel håll här. Jag liksom kommer inte i den riktningen som jag tänker att jag vill. Eller som jag har satt in slutdestinationen på. Och då tror jag Gud ibland faktiskt räknar om våra rutter. Ibland säger han, make a U-turn. Men ibland så bara, ja, han tar tag i oss där vi är. Och så räknar han om rutten och så säger han, fortsätt nu den här vägen istället. Så stor tror jag att Gud är. Men observera, en GPS ändrar aldrig slutdestinationen. Den är inte programmerad så. Det är alltid den du har satt in som är slutdestinationen. Den ändras inte. Men den kan räkna om rutten längs vägen. Och så tror jag det är med våra liv. Om vi har ställt in slutdestinationen på gemenskapen med Jesus, så kan rutten räknas om ibland. Men destinationen, den står kvar. Och det är ju det, tror jag, som Jesus vill uttrycka när han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Den vägen kan vara krokig, den kan vara svår. Men målet är klart, för att ni också ska vara där jag är. Gemenskapen med Jesus. Och det är ju det här, det är så här våra liv ser ut. Och det är så här våra liv fungerar. Och det är tillsammans med varandra och tillsammans med Gud som vi får leva de här liven. Och få ställa in slutdestinationen på honom. Och slutdestinationen, för att också ni ska vara där jag är, där kommer allt att bli klart och tydligt. Och därför tänker jag att vi kan landa i de orden. Det är en tröst för oss i de liv som vi lever, där det är svårt att veta vad som är sant, vilken väg man ska ta. Men en dag så kommer allt att bli klart. Så här skriver Paulus i första Korintherbrevet 13. Som vi oftast förknippar då, det är ju det här kärlekskapitlet om att kärleken är så och så. Men där finns insprängt en vers som är, beskriver det, tror jag, som Jesus säger, att för att ni ska vara också där jag är. Hur är det där? Jo, så här skriver Paulus. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Det är det som är slutdestinationen. Det är det som GPSen är inställd på. Vägen kan vara krokig och rutten kan räknas om. Men det är det som är slutdestinationen. När Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Vi ber. Tack Jesus för att vi har tillgång till dina ord. Tack att du inbjuder dina lärjungar till att gå en väg, leva ett liv tillsammans med dig. Och tack att vi också får ta emot den inbjudan, vi får svara ja på den inbjudan. Precis där vi står. Herre, du ser hur våra liv ser ut, hur mycket vi har att fundera kring och navigera mot och runt. Hjälp oss här att leva liv i gemenskap med dig och med varandra. Hjälp oss leva liv som är självutgivande. Rädda oss från att leva liv i diket, utan att vi håller oss på vägen. Att vi är för snarare än att vi är emot. Led oss, Herre, djupare in i gemenskapen med dig. Ber om det här i ditt namn. Amen.